Hej och välkomna till 24 brott till jul.
Välkomna!
Jag heter Jenny.
Och jag heter Sofia.
Och det här är ju en julkalender. Och det betyder ett avsnitt varje dag från den 1 december fram till julafton.
Och varannan dag så kommer då alltså Jenny berätta för mig om ett fall.
Och varannan dag kommer Sofia berätta.
Och Jenny och jag, vi är ju riktiga true crime-nördar. Så det ni kommer få i den här podden är djupdyk ner i varje fall.
Mm, och de här fallen, det är alla möjliga slags brott. Det är mord, massmord, seriemördare. Men det är också fall som inte innebär mord överhuvudtaget.
Mm, och är det jättehemska fall så kommer vi liksom inleda avsnittet med en varning. Men man ska också komma ihåg att liksom alla avsnitt handlar ju om brott som självklart kan anses hemska.
Vi har valt att använda citat på originalspråk om de är på engelska. För att man förlorar ofta lite av innebörden när man översätter. Men vi kommer förstås också översätta citaten till svenska.
Ja, och vi har ett Instagramkonto som ni jättegärna får gå in och följa. Det heter 24 brott till jul. Och där kommer vi alltså lägga upp bilder som har med liksom alla fall att göra. Så gå in och följ.
Ja, gör det. Och idag ska du berätta om ett fall för mig, Sofia.
Jag inleder liksom hela den här julkalendern. Ja. Jag är så nervös.
Ja, och jag är så förväntansfull.
Mm, alltså det är verkligen, det känns som att jag har liksom nerverna utanpå kroppen just nu. Jag känner lite den här tyngden av att det är första avsnittet. Ja. Det är liksom, tänk om folk tycker det är dåligt och då kommer de liksom bara rata hela resten av julkalendern också.
Så kommer det inte vara. Det är jag helt säker på. Jag är supernyfiken.
Ja, det förstår jag. Men jag vill i alla fall säga så här att 1 december, idag är det faktiskt min brors födelsedag.
Mm.
Och det är också han som har gjort den här, som jag älskar, den här vignetten som ni hör i början av avsnittet.
Och som jag också älskar.
Så jag vill säga stort grattis till min älskade storebror Simon, som är liksom jordens bästa storebror.
Grattis Simon!
Grattis! Får jag få honom att lyssna på det här också? Jag tror inte att han är någon stor true crime-fantast, men ja, det får han göra.
Han kan bli.
Men jag tänker också så här, för den här helgen så har det ju också varit Black Friday-helg.
Ja.
Så nu kanske alla är så här, har inga pengar.
Nej.
Kanske har köpt alla sina julklappar och har inga pengar. Då tycker jag att ni kan sitta hemma och liksom inte behöva liksom spendera massa pengar på andra nöjen. För ni kan bara sitta hemma och lyssna på 24 brott till jul.
Ja, och det är ju som en julklapp i julkalenderform.
Ja, verkligen. Så att jag hoppas verkligen att folk kommer tycka om det här och lyssna. Alltså, det vore jättekul om bara en person lyssnar och tycker det här är roligt. Men absolut, det känns också lite tråkigt. Jag hoppas att det är i alla fall lite fler folk som tycker om den här podden. För jag är så fruktansvärt taggad på det här, så du fattar inte.
Jo, jag fattar faktiskt.
Gör du det?
Jag känner precis samma sak.
Och det glädjer mig ju, så att det är inte bara jag då.
Det här ska bli superspännande.
Men nu har vi ju pratat alldeles för mycket om allt möjligt annat. Vill du höra mitt fall här nu då?
Jag vill mer än gärna höra ditt fall.
Mm. Då kör jag helt enkelt.
Gör det.
Vi befinner oss i Sydney, Australien, tidigt 1900-tal. Harry Leo Crawford ser äldre ut än sina 35 år.
Okay.
Efter år av hårt fysiskt arbete och en tid till sjöss så är kroppen grov och ansiktet sargat och väderbitet.
Mm.
Han har nu dock gått i land och jobbar istället med liksom annat fysiskt jobb på slakterier, pubbar och i en gummifabrik.
Mm.
Till slut hittar dock Harry jobb hos en Dr. G.R.C. Clark i norra Sydney som chaufför. Och här lär Harry känna Dr. Clarks vackra hushållerska Annie Birkett.
Mm.
Som blivit änka några år tidigare och har en 30-årig son som, för att det ska bli lite förvirrande, också heter Harry. Och för att det ska bli tydligt nu så kommer jag kalla Harry Leo Crawford för Harry.
Mm.
Och den här sonen kommer heta Lille Harry framöver.
Mm.
De i alla fall, Harry och Annie, de börjar umgås. Och Harry tar med Annie och Lille Harry på liksom bilturer och cirkusbesök och lite så här. Och för Annie så är Harry en stilig kar som ger henne uppmärksamhet och smicker. Och liksom ignorerar intresset som faktiskt visas från annan kvinnlig personal där på det här stället. Annie flyttar med sin son Lilla Harry till Bailman där hon investerar pengar som hon har ärvt efter sin make i att öppna en konfekturaffär.
Okej, förlåt, vad är konfektyr? Är det godis?
Ja, det är det väl. Mm. Men Harry då, han är liksom fortfarande med i bilden och den 19 februari 1913 så gifter de sig.
Mm.
Strax efter bröllopet så flyttar paret till Drummoyne där Harry jobbar i hotell och fabriker. Fysiskt tungt jobb då som han alltid har gjort.
Ja.
Plötsligt så får Annie reda på någonting om Harry som hon inte har vetat om. För Harry har även han ett barn sedan tidigare. En tonårsflicka som heter Josephine.
Och det får hon reda på när de liksom har dejtat och sen har gift sig.
Ja. Och det var liksom inte populärt med hemligheter. Jag vet inte om det var impopulärt med att han hade en dotter liksom. Men, eller ett barn överhuvudtaget då, såklart. Men att det var en hemlighet var ju liksom inte så populärt.
Nej.
Och nu ska dessutom Josephine komma och bo med dem.
Jaha.
Ja. Och Harry är liksom inte heller riktigt nöjd med att Josephine flyttar in. Men det gör hon alltså.
Vet vi varför? Eller du varför?
Jag vet varför.
Ja.
Mm. Och, men jag tänker inte avslöja det riktigt än. Men jag kan säga så här mycket att Josephine påminner Harry om ett förflutet som han helst vill glömma. Och som han dessutom är orolig för ska avslöjas genom att Josephine kommer dit och bor.
Okej.
Okay. Mm. Men vad det är kommer jag inte riktigt avslöja än. Men det här händer. Josephine flyttar in och Harry börjar dricka mer än vanligt. Och blir liksom utåtagerande. Han svär och han slåss. Och jag vet att han grälar mycket med Annie. Men jag vet inte om han slår henne. Men han är väl ute på stan och slåss liksom.
Ja.
Och det leder hur som helst till att äktenskapet inte är speciellt lyckligt.
Nej.
Mm. De bråkar hela tiden och högljutt så liksom grannarna hör det här.
Mm.
Och Harrys farhågor visar sig vara sanna. För hans hemlighet om sitt förflutna börjar flyta till ytan. 4 år efter Harry och Annie har gift sig så åker de för att fira 8-hour day holiday. Vilket är en så här rörelse för att få 8 timmars arbetsdag.
Ja, jag förstår.
Mm. Och de åker för att fira med en picknick. Men tillbaka från firandet så kommer bara Harry.
Aha.
Och Annie har lämnat honom för en rörmokare, tydligen.
Oj, men stackars honom.
Mm.
Men Josefin, var hon med?
Nej.
Nej,
det är bara de två som åker. Oh, alltså Harry och
stackars
Annie.
Harry. Mm.
Det är i alla fall vad Harry säger. Liksom.
Mm, okay.
För det är också lite konstigt. Vi åker på picknick och så drar hon från picknicken med en rörmokare.
Ja,
det är...
lite.
Ja. Josefin flyttar ut. Och Harry flyttar med sin stuvson, lilla Harry, till centrala Sydney. 1919 så träffar Harry Elizabeth King Allison, som kallas Lissy. Och han blir återigen kär.
Mm.
Harry och Lissy gifter sig i september samma år. Och Lissy är över 50 år gammal och alltså nästan 10 år äldre än Harry. Men det verkar liksom inte vara något hinder. Utan den nya familjen består nu av Harry, Lissy och lilla Harry.
Mm.
1920, alltså några år senare, så åker lilla Harry för att hälsa på sin moster Lily Nugent. Och han berättar lite skumma saker för henne. Så pass skumma att mostern tar honom till polisen för att berätta liksom även för dem.
Ja.
Lilla Harry berättar för polisman Stuart Robson hur hans stuvpappa Harry brukar ta med honom på konstiga utflykter.
Mm-hmm.
En helg så har han tagit med honom till en klippa som kallas The Gap. Som typ är ett, så här, ett känt ställe för folk att ta livet av sig tydligen.
Ja, oh, vilket härligt ställe.
Ja, verkligen. Mm. Dit tar vi in. Harry ställde sig och kastade stenar ner för klippan. Och så lockade han så här pojken att komma närmare. Så här, kom lite närmare.
Och vad otäckt.
Verkligen, men lilla Harry vill inte så. Nej. Han gör inte det. Och jag vet ju inte om det är för att de ska titta på den fina utsikten eller om Harry faktiskt har onda tankar.
Mm.
En vecka senare så tar Harry med lilla Harry till ett buskigt område nära Manning Road och ber lilla Harry gräva en stor grop i marken. Och lilla Harry gör som han blev ombedd.
Ja.
Men inget händer och så åker de hem.
Vad märkligt.
Ha? alltså man börjar också kanske för att man vet vad det här är för podd.
Mm-hmm.
Så tänker man att så bad han lilla Harry att gräva sin egen grav eller vad är grejen?
Ja,
liksom?
Precis. Man tänker ju inte att de ska grilla direkt.
Mm. Vid ett annat tillfälle så tar de en utflykt där de åker spårvagn. Och Harry köper ingen returbiljett till lilla Harry.
Nu börjar det bli lite för många saker för att man, även om det inte vore en brottspodd.
Mm.
Alltså, det är lite.
Så hade man börjat reagera, menar du?
Ja. Mm.
Och det är ju lite så här, ja, det är som du säger. Det är ju, han har ju inte gjort någonting.
Nej.
Men man börjar ju ändå så här, say what now?
Ja.
Lilla Harry säger också att styvpappan, efter mamman Annies försvinnande, fick honom att liksom noggrant läsa tidningen och leta efter nyheter om några mord i området. För Harry kunde inte läsa själv.
Mm.
Så han fick be andra läsa.
Ja, jag förstår.
Och vid ett tillfälle så hade han liksom fastnat vid en specifik artikel som visade liksom en teckning av ett par kvinnoskor.
Mm.
Artikeln beskrev liksom detaljerat om en bränd kropp som hade hittats i Land Coves nationalpark.
Mm.
Den kvinnan var oidentifierad och därför hade de då liksom visat de här skorna. Så här, är det någon som känner igen de här skorna?
Ja, och de var inte liksom brända.
Nej, tydligen inte.
Nej.
Mm. Lilla Harry berättar även för polisen att hans mamma Annie enligt honom bara gift sig med Harry för att han hade varit så ihärdig.
Mm.
Och han sa, they were always rose and they were never happy. Mm. Alltså att de grälade mycket och att de var aldrig lyckliga.
Nej.
Och även lilla Harrys moster Lily, alltså Annies syster, hade saker att säga. Hon berättar för polisen att hon strax innan Annies försvinnande hade fått liksom ett brev från Annie där hon liksom kryptiskt skrivit att hon hade kommit på någonting märkligt om sin man Harry. Men inte vad det var.
Men, ja.
Och polisen då, de lägger ihop två och två och minns ett gammalt fall.
Mm.
För 3 år tidigare, närmare bestämt tisdagen den 2 oktober 1917, så spred sig en frän lukt av rök från en liten brand långt på grund av vinden. Och en ung ingenjörsassistent som reste längs en närliggande väg var den liksom första att märka branden.
Mm.
Han såg röken och kände den här fräna lukten på avstånd. Och han var nyfiken så han kunde liksom inte låta bli att liksom ta reda på vad det var.
Nej.
Och helt ovetande om den chock han strax skulle uppleva så tar han sig liksom närmare den här röken. Och bland små kvistar och aska så ligger en förkolnad människokropp.
Ja, usch.
Den medicinska undersökningen visade att det var en kvinna.
Mm.
Men trots en tandprotes som liksom hittades då i den här kvinnans mun så lyckades polisen inte identifiera henne.
Nej.
Och tidningen började snart rapportera att polisen trodde att det kan vara tal om ett självmord baserat på att en kvinna, citat, whose manner has been regarded as strange, hade iakttagits i området. Alltså,
okej, och vad innebär det?
Ja, men det är jättekonstigt. Alltså en kvinna som har betett sig märkligt,
ja, och på vilket
har
sett
sig i området. Ja. Det är ju, okej, så att en märklig kvinna har liksom går och sätter eld på sig själv. Det är inte jättetroligt.
Nej,
det förtäljer inte historien, alltså märkligt på vilket sätt. Men det är i alla fall en hypotes som de har då.
Mm.
Hur som helst så kommer polisen fram till att kvinnans skalle liksom är skadad. Och det antagligen är ett fyllo som liksom av en olycka antagligen ramlat och slagit i huvudet och på fyllan. Och sen fattat eld efter att ha liksom av sina skallskador somnat vid en brasa.
Aha, okej.
Den oidentifierade kvinnan begravs i en kista märkt The Body of an Unknown Woman i Rockwood Cemetery. Alltså kroppen av en okänd kvinna.
Mm.
Det är det som står.
Ja.
Inget namn. Men efter att lille Harry och hans moster Lily berättat sin historia för den här polismannen då, Stuart Robson, så visar han dem den oidentifierade kvinnans tillhörigheter. Och det är smycken, det är tandprotes och skor.
Mm.
Och mostern identifierar dem som sin syster Annis direkt.
Ja. Oh.
Polisman Stewart börjar höra sig för och de får reda på av grannar till då Harry och Annie att de hade grälat högljutt hela tiden, speciellt efter att Harrys dotter Josephine flyttat in hos dem. Henrietta Schieblich, ja, typ. Mm, ja. En kvinna, en tysk kvinna som hyrde ut ett rum till Harry efter att hans fru försvunnit, sa att Harry sagt till henne att hans fru lämnat honom och att han hade sagt så här:
"We had a jolly good row and I gave her a crack on the head and she cleared."
Ja.
Alltså, vi hade ett ordentligt gräl och jag gav henne en spricka i skallen.
Ja.
Typ.
Ja. Och det sa han på ett ganska lättsamt sätt.
Ja, det låter ju lite som så. Men jag vet inte att hon då inte gjorde någonting med den informationen. Låter också konstigt.
Verkligen.
Well then. Henrietta påstår även att Harry ska ha sagt att han skulle mörda hennes son natten då han tog honom till buskaget där för att gräva gropar.
Just det.
Återigen, varför säger han sådana grejer?
Ja, väldigt märkligt.
I alla fall ett annat vittne bekräftar vad lilla Harry berättat om Harry, som då varken kunde läsa eller skriva, att han brukade be andra leta efter nyheter om mord i tidningarna veckor efter Annies försvinnande. Och det blir liksom spiken i kistan, och polisen griper Harry i Annandale den 5 juli 1920. När Harry blir förd till arresten så frågar han om man är tvungen att duscha innan man blir satt i sin cell. Och polisen svarar jakande på det. Och då säger Harry så här: "Då får ni nog ta mig till kvinnoavdelningen."
Varför då?
Det är Harrys hemlighet.
Aha.
Han är inte en han. Harry är en kvinna.
Nej. Den var oväntad.
Och Harry ber polisen inte berätta sin hemlighet för hans fru Lissy, som han ju är gift med, som lever i tron om att hon som de flesta andra kvinnor är gift med en man.
Ja.
Och hon är så övertygad om att hon vid ett tillfälle till och med trott att hennes man gjort henne gravid. Men det visar sig att hon egentligen gått in i klimakteriet.
Ursäkta att jag undrar lite, men hur i hela friden har det här gått till?
Mm.
Alltså rent
fysiskt. Jag kommer komma till det.
Okay.
Jag tänker så här. Vill du se lite bilder så kan vi gå vidare till. För nu ska vi, sen ska jag hoppa tillbaka och så kör vi Harrys bakgrund.
Mm. Ja, gärna.
Men alltså, det roliga är ju att han ser ju verkligen ut som en man.
Ja.
Här ska du se.
Han ser verkligen ut som en man.
Ja.
Det är nästan omöjligt att tro att...
Här är Annie.
Ja.
Jättevacker.
Jättevacker.
Här är lilla Harry.
Mm, söt.
Mm, verkligen. En sån här sjömanskostym.
Ja. Och det här kommer ni ju hitta alla bilder på 24 brott till jul.
Precis, på Instagram. Men om vi då hoppar tillbaka då och följer lite, vem är den här Harry? Och nu kan jag ärligt inrömma, jag vet ju inte om den här kvinnan som han ju är en transman.
Nej.
Eller vad det är. Men hon är biologisk kvinna, så jag kommer liksom använda hon.
Ja.
Men Eugenia Falleni föddes den 25 juli 1875. Antingen i närheten av Livorno eller i Florens, Italien.
Mm.
Källor säger lite olika. Hon är äldst i en barnaskara på 22 barn, varav 17 överlevde.
Oj, och med samma mamma? Samma
jag pappa. Gissar det, eller det, det säger inget annat.
Nej.
Pappa var en sträng man med många talanger. Han jobbade som transportör med häst och vagn och som fiskare bland mycket annat. Han använde sig av Eugenia för att jobba på tegelbruk och stall när Eugenia var tonårig, genom att liksom han klädde henne i manskläder.
Mm.
För att de här jobben var ju endast för män.
Ja.
Ja. Men han behövde väl en liten extra inkomst, och i och med att det äldsta barnet då var en kvinna så fick han göra det han behövde.
Ja.
Som barn och tonåring så var Eugenia liksom en typisk pojkflicka. Hon älskar att klä sig som en pojke och leka så typiska killekar med de andra pojkarna.
Mm.
Och det behöver ju inte betyda någonting.
Nej, men
då kanske det var uppseendeväckande.
Ja.
Olikt andra flickor så hade hon liksom inget som helst intresse för klänningar och dockor. Och hon förväntade som flicka och äldst i barnaskaran hjälpa sin mamma se efter sina småsyskon. Men hon vägrar.
Ja.
Hon gick i clinch med sin italienska pappa som liksom inte accepterade att hans dotter inte var intresserad av att liksom fylla den här mallen av en traditionell kvinna.
Nej.
Trots att Eugenia som tonåring liksom höll håret i en kort frisyr så ansågs hon vara en vacker ung kvinna.
Mm.
Och jag har faktiskt en bild.
Har du det?
Ja, jag har det. Ska se.
Men det går ju inte att se att hon är Harry. Hon ser ju väldigt kvinnlig ut.
Ja, verkligen. Hon ser också hon sitter i en klänning, alltså hon har väl en page frisyr. Det kanske är det som är den korta frisyren då.
Ja.
Men hon ser ju inte speciellt bekväm ut.
Nej, det gör hon inte. Inte alls.
Det var i alla fall fler än en man som liksom gjorde både närmanden och friade, men Eugenia avböjde liksom alla erbjudanden.
Mm.
Eugenias missnöjda pappa kunde liksom inte förstå varför hans dotter frikostigt snäste av romantiska närmanden av alla de här fina unga männen. Mm. Eugenias mamma gjorde liksom inte situationen bättre. Hon stöttade sin man i alla hans utageranden mot deras äldsta dotter. Och den enda som liksom accepterade Eugenia för den hon var hennes mormor.
Mm.
Den 14 september 1894 så var Eugenia 19 år gammal. Och då tvingade hennes pappa henne att gifta sig. För han tänkte att det nog skulle liksom göra henne, inom citationstecken, normal.
Ja, såklart.
Mm. Och Eugenias nya make hette Brasili Innocente.
Bra namn.
Innocente.
Ja.
Eugenia var helt skräckslagen över att bli tvingad att gifta sig med en främling. Och dessutom en man.
Mm.
Brasili tog med sin nya fru till Auckland, men där visade sig att han redan hade en fru och barn.
Mm.
Så Eugenia flydde och tog sig tillbaka till Wellington, där liksom hennes familj bor, och liksom väldigt, väldigt lättad över att hon har liksom dragit sig ur äktenskapet. Men Eugenia lämnar snart hemmet igen och utger sig för att vara en skeppsgosse och börjar kalla sig själv för Eugene Falleni. Alltså det manliga liksom motsvarigheten till Eugenia.
Mm.
Familjen Falleni la inte ner speciellt mycket energi på att liksom hålla kontakten med Eugenia efter att hon hade lämnat hemmet, och de föraktade henne för att hon lever som man. Som trots allt var liksom uppmuntrat av hennes pappa.
Ja, precis.
För att han skulle, eller för att hon skulle jobba.
Ja, det var det jag tänkte på också. Han ville att hon skulle göra det, men han ville att hon skulle vara mer kvinnlig samtidigt.
Ja. Han ville väl att hon skulle spela en roll som pojke för att kunna dra in pengar. Ja. Men det ska inte vara någonting hon
själv vill göra. Det var ingen identitet. Liksom,
ja. Så vet ju inte om det påverkade henne.
Nej.
Och bara, det är nice att vara kille.
Mm.
Jag vet inte.
Nej.
Men väl borta från sin hemstad så lever hon i alla fall som man.
Mm.
Det är ju ingen som vet vem hon är.
Nej.
Och att hon är en kvinna, så hon lever som man. Och hon verkar liksom trivas med det. Och känna sig som hemma i manskläder. Hon gick och hon pratar som en man. Hon är glad i mäns sällskap. Och hon jobbar med fysiska arbeten som bara män liksom är, som bara är för män.
Mm.
Och hon känner sig liksom hemma på pubben med grova arbetarklassmän där de satt och svor och drack öl.
Mm.
Eugenia bestämmer sig för att gå till sjöss och få anställning som skeppsgosse. Hon är fysiskt stark och det var liksom ingen ombord som lyfte på ögonbrynen över någonting gällande liksom den här flitiga Eugene som de kände henne som.
Mm.
Under ett samtal med kaptenen då ombord så berättar Eugenia att hennes farmor brukar kalla henne för Piccolina, vilket är italienska och betyder typ lillan.
Ja.
Men kaptenen reagerar på att skeppsgossen framför honom just sa Piccolina. Vilket är en kvinnlig benämning.
Mm,
istället för det manliga Piccolino.
Just det.
Eugenia försökte liksom bortförklara det som liksom ett ärligt misstag. Alltså fel.
Mm.
Orden är ju trots allt väldigt lika. Men kaptenen var liksom inte övertygad. Och kunde inte släppa det här. Så han kallar in den här skeppsgossen till sin hytt igen. Vid ett senare tillfälle. Och tvingar på honom en fysisk undersökning.
Gjord av honom själv då, eller?
Mm. Mm. Han greppar Eugenia mellan benen och vips så är hon avslöjad.
Mm.
Och det här är en risig situation för Eugenia av flera anledningar. Det ansågs liksom vara otur att ha kvinnor ombord på fartyg. Så det sågs liksom inte på med blida ögon att en kvinna har lurat sig ombord.
Nej.
Dessutom så är hon nu den enda kvinnan ombord ett skepp med ett stort gäng män. Och den första att våldta henne är kaptenen. Mm. Sen resten av besättningen.
Nej, 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 nej.
Och sen kaptenen igen. Och igen.
Herregud.
1898 så blev Eugenia dumpad på kajen i Newcastle, Australien, som skadat gods och dessutom gravid.
Vet man hur länge hon hade varit i sjöss då?
Nej, jag vet inte det, nej, faktiskt. Men uppenbarligen så länge att hon...
Han blir gravid.
Har hunnit bli gravid och hunnit upptäcka att hon är gravid. För det gör man ju inte första veckan.
Nej.
Liksom.
Nej.
Samma år då, 1898, så föder hon en dotter. Josephine Crawford Falleni.
Jag förstår.
I Sydney. Mm. Och hon sätter henne att bli omhändertagen av en italienare som heter Mrs. De Angelis.
Mm.
Sen anammar Eugenia återigen en manlig identitet. Tog namnet Harry Leo Crawford och sa sig vara från Skottland. Hon hälsade på Josephine sporadiskt, lite när det passade henne. Josephine kallar Mrs. De Angelis för granny, alltså mormor,
ja,
eller farmor. Och sa senare att hon minns att granny sa att hennes pappa var sjökapten.
Mm.
Josephine visste att Harry, som kom och liksom hälsade på då och då, egentligen var hennes biologiska mamma, som bara föredrog att klä sig som en man. Men, nu kommer vi till din fråga då, Jenny.
Mm.
För det är en sak att se ut som en man. Men hur går det då till att älska med en kvinna som man när man är kvinna?
Mm.
Eugenia täljer till en bit trä formad som en dildo.
Mm.
Som hon sen liksom täcker med gummi och mjukt läder.
Mm.
Och en kväll så tar hon mod till sig för en kvinna och hade i mörkret sex med henne med hjälp av den hemgjorda dildon som hon liksom har bundit fast runt midjan då, gissar jag, med bandage.
Ja.
Och det funkar. Hon är tvungen till att liksom se till att kvinnans händer liksom inte vandrar ner,
nej,
till dildon. Så att kvinnan ska liksom upptäcka att det mellan hennes ben inte är äkta.
Nej. Och så antar jag att det var liksom släckt i rummet.
Ja, i mörker.
Ja.
Och snart tar Eugenia mod till sig igen. Och det dröjer inte länge förrän ryktet på stan bekräftar att den här Harry är en man.
Mm, en riktig karakar.
Nu vet jag inte om det var, fanns rykten som indikerade på motsatsen innan, nej, dess. Men ja, det kanske var någonting som Eugenia hade varit orolig för. Liksom. Ja. Och det här med att kvinnor utger sig för att vara män i sängkammaren utan att någon har märkt det, tydligen inte helt ovanligt.
Nähe.
För jag har läst lite om det här och Brandon Tina är ett modernt exempel av en amerikansk kvinna som liksom levde som man och var sexuellt aktiv med liksom ett flertal kvinnor och som blev helt förbluffade när de senare fick reda på att Brandon var kvinna.
Mm.
Och det här var alltså på typ 1980-1990-talet.
Så nyligen.
Mm. Och sen så finns det liksom en 19-årig Gemma Barker som är ett brittiskt exempel på en kvinna som 2012 blev dömd för sexuellt ofredande efter att ha haft sex med en underårig flicka i Los Angeles utklädd som man.
2012. Mm.
Men nu kommer vi alltså i kapphistorien där vi började i början av avsnittet. Harry möter alltså Annie, de gifter sig och en stund senare så kommer Josephine och bor med dem.
Mm.
Och Annie hade då via sin granne fått höra rykten om att Harry, mannen som hon liksom har blivit förälskad i, sagt ja till, var gift med, var en kvinna.
Mm.
De hade ju liksom fullbordat äktenskapet i sängkammaren och fortsatt vara intima efter det.
Ja.
Och Anne blir liksom helt rasande och konfronterar sin man med de här anklagelserna. Och Eugenia hade dock vägrat att berätta sanningen i rädsla för att Annie skulle gå till polisen och att hon skulle bli gripen.
Mm.
Och jag vet inte det, om det var olagligt. Det måste ju vara olagligt då.
Ja, förmodligen.
Men jag tänker också att hon har ju inte jättebra erfarenheter av att bli påkommen.
Nej, verkligen inte.
Annie kände avsky. Men hon var också så här skamsen och besviken.
Mm.
Av att liksom ha blivit lurad såklart.
Ja, såklart.
Ja. Och de börjar bråka och intimiteten de liksom tidigare haft bara slutar såklart.
Mm.
Och dildon som Eugenia använt under åren, han hade varit gift med Annie, gömde han liksom undan i ett skrin där han visste att ingen kunde hitta den.
Mm.
Och är man liksom lite efterklok så kan man se att det har funnits ledtrådar. Annie hade ju märkt att hennes make var ovanligt blyg när det kom till att visa sig naken.
Mm.
En dag hade Annie kommit på Harry när han liksom stod och lindade sin överkropp med bandage.
Wow.
Och han förklarade att liksom han hade blivit skadad på jobbet. Han hade ju alla de här fysiska jobben. Liksom.
Han skulle, eller hon skulle dölja sina bröst.
Mm, precis. Och Annie hade en gång också hittat liksom en blodig binda i badrummet som inte var hennes.
Mm.
Men Harry sa att det också liksom var ett plåster eller någonting liksom från en skada som han hade fått på jobbet.
Mm.
Och nu vet inte jag hur bindorna såg ut på den tiden.
Förmodligen inte riktigt som de gör idag.
Nej, för det hade ju varit konstigt. Ja. Och, ja, jag vet inte. Mm. Ja, nöden har ingen laghang med annat så kanske en modern binda funkar liksom.
Ja.
Det var ju liksom ingenting som Annie hade tänkt mycket över när det väl hände. Men det var som att pusselbitarna måste ha fallit på plats liksom, när hon får höra de här ryktena från sin granne om att Harry var en kvinna. De fortsätter i alla fall bo under samma tak med lille Harry då i 8 månader efter att hemligheten kommer ut. Men inte längre som man och hustru utan de ger varandra kalla handen.
Mm.
I alla fall Annie ger Eugenia kalla handen.
Ja.
En eftermiddag så föreslår Eugenia att de tillsammans skulle ta en picknick i närheten av Lane Cove River. Enligt vad Eugenia liksom själv säger till polisen så hade de börjat bråka efter att Annie berättat att hon ville skiljas eftersom hon trodde att hennes man var en kvinna. Eugenia ville inte skiljas utan hon ville att, liksom, att de ska gå tillbaka till som det var innan.
Mm.
Och vid något tillfälle under bråket så snubblar Annie och faller baklänges, slår i huvudet i en sten, blir medvetslös och dör.
Mm. Okay.
Det är alltså Eugenias historia.
Historia, ja.
Hon berättade också om att hon fick panik eftersom det liksom inte fanns några vittnen som kunde bekräfta att det bara var en olycka alltihopa. Så hon tar beslutet att försöka göra sig av med kroppen.
Mm.
Och det är då hon liksom bränner den och lämnar den liksom i några buskar då, bredvid den här Mowbray Road.
Mm.
Där den sen hittas av den här ingenjörsassistenten då.
Just det.
När Harry blir gripen av polisen så söker de igenom hans hem. Vilket då är det hem som Eugenia bor i som man tillsammans med sin fru Lissy. Och där hittar man bland annat den här dildon som beslagtas som bevis. Ja. Eller den här, hon har ju ett skrin liksom. Vill du se?
Ja. Oj, finns det bild?
Ja.
Ja, så den ser ju verklighetstrogen ut.
Mm. Och ett ganska, vad ska jag säga, välutrustat skrin.
Verkligen. Det är både det ena och det andra där i.
Ja.
Ja, det ser väl gjort ut.
Mm. Den 8 juli 1920 så grävs den okända kvinnans grav upp. Den man nu vet är Annie. Och en andra obduktion genomförs. Och den här gången så röntgas även kroppen. Men man kommer liksom inte fram till så mycket nytt.
Nej.
Efter obduktionen så blir kroppen begravd igen. Men den här gången av Annies familj. Och den här gången med ett namn på gravstenen i Warrenora Cemetery söder om Sydney.
Mm.
Eugenias häktningsförhandling drar igång den 1 augusti 1920. Media blir såklart helt tokiga över den här sensationella historien som de kallar för The Man-Woman Case.
Mm.
Eugenia dök först upp i manskläder, en kostym.
Mm.
Men senare i kvinnokläder efter att ha blivit tillsagd av domstolen. Tandläkaren som då gjort Annies tandprotes vittnar, och det gör även Annies son lille Harry som berättar då alla de här historierna som vi tidigare har hört som han berättar för polisen.
Mm.
Han berättar liksom hur hans mamma har gift sig med den här Harry / Eugenia. Och att de har grälat och de har slagit, så han upprepar allt då.
Och det här med gräva gropen och gå till klippan och biljetten på spårvagnen. Och...
En stor folkmassa samlas vid The Central Police Court för att titta på den åtalade. En tidning beskriver spektaklet så här.
The accused woman is strangely interesting. She bore an extraordinary resemblance to a man, for facially she is masculine. She wore a man's clothes. While in the docks she appeared distinctly nervous. She wears a gold band ring on the little finger, and she fiddled with the dock rail. In her right hand, she carried a grey felt hat. Her hair is almost black and clipped short. It was neatly brushed and parted on the left side of her head. Her face is considerably wrinkled, and suggests that she is older than her stated 43.
Och översatt till svenska så står det alltså: den anklagade kvinnan är märkligt intressant. Hon bär en enastående likhet med en man, för ansiktsdragen är väldigt maskulina. Hon bar manskläder. Hon verkar väldigt nervös. Hon har en guldring på sitt lillfinger och hon pillar nervöst på räcket framför sig. I hennes högra hand så bär hon en grå fälthatt. Hennes hår är nästan svart och klippt kort. Hennes ansikte är rynkigt och föreslår att hon är äldre än sina påstådda 43 år. Slutcitat. Mm.
Okay. Och hon hade ju haft, eller han, ett liksom grovt arbete genom hela livet, eller hur?
Mm. Ja, precis. Och det är ju antagligen därför.
Ja.
Eller kanske också på grund av den här hemligheten som hon bär på, har tyngt henne genom större delen av livet.
Ja.
Mm. Åklagaren blir godkänd att hantera Eugenias dotter Josephine som hostile witness.
Mm. Ett motvilligt vittne.
Ett motvilligt vittne, heter det så?
Jag tror det.
Ja. Och de lägger fram hennes tidigare edsvurna uttalanden till, som hon har liksom gett till polisen som bevis. Och här är ett ganska långt citat. Jag kanske bara tar en liten bit av det på engelska, men jag har översatt det till svenska.
Mm.
På engelska så är det i alla fall så här.
I first remember my mother when about 7 years of age. She always wore men's clothing and was known as Harry Crawford. I was brought up at Double Bay by Mrs. De Angelis, whom I used to call Granny. Granny told me that Harry Crawford was my mother, and that my father was the captain of a boat. My mother was very cruel to me when I was a child, and often forgot me. Granny told me that my mother tried to smother me when I was a baby. Mrs. De Angelis died when I was about 12 years of age, and my mother took me to a little confectionery shop in Balmain, kept by a Mrs. Burkett, who had a son named Harry. My mother told me Mrs. Burkett had some money, and always thought my mother was a man. I said to my mother, she'll find you out one of these days. My mother replied, oh, I'll watch it. I would rather do away with myself than let the police find anything about me. My mother told me always to call her father, and not let Mrs. Burkett nor anyone else know that she was a woman. I did not know that my mother was married to Mrs. Burkett, but they occupied the same bedroom. They quarreled a great deal, and mother used to come out and say, more rose over you. I cannot get any sleep. I replied to my mother, and she said, oh, a lovely daughter I've got. I said, what can you expect? A lovely mother I've got. In 1917 I met my mother, who told me everything was unsettled and upside down, as Mrs. Burkett had discovered she was a woman. My mother seemed very agitated, and was always reticent about herself.
Och hela citatet på svenska är så här. Det första minnet av min mamma är från när jag var runt 7 år gammal. Hon bar alltid manskläder. Jag växte upp på Double Bay och uppfostrades av Mrs. De Angelis, som jag brukade kalla Granny. Granny berättade för mig att Harry Crawford var min mamma och att min pappa var kapten på ett fartyg. Min mamma var väldigt grym mot mig när jag var ett barn och hon glömde mig ofta. Granny sa att min mamma försökte kväva mig när jag var bebis. Mrs. De Angelis dog när jag var 12 år gammal och min mamma tog mig då till en konfektyraffär i Balmain som drevs av Mrs. Burkett, som hade en son som hette Harry. Min mamma sa att Mrs. Burkett hade pengar och att hon trodde att min mamma var en man. Jag sa till min mamma att hon kommer få reda på det en vacker dag, och min mamma svarade, jag kommer vara försiktig. Jag skulle hellre ta livet av mig än låta polisen få nys om mig. Min mamma sa åt mig att kalla henne pappa och inte låta varken Mrs. Brickett eller någon annan veta att hon egentligen är en kvinna. Jag visste inte att min mamma var gift med Mrs. Brickett, men de bodde i samma sovrum. De grälade en hel del och mamma brukade komma ut och säga: "Mer gräl om dig, jag får ingen sömn." Jag argumenterade tillbaka och då sa mamma: "Åh, vilken härlig dotter jag har." Och då sa jag: "Vad förväntar du dig? Vilken härlig mamma jag har." 1917 så träffade jag mamma och då sa hon att allt var oroligt upp och ner för att Mrs. Brickett hade upptäckt att hon var en kvinna. Min mamma verkade väldigt upprörd, men som alltid var hon fåordig. Slutcitat.
Mm. Ja. Usch, vilket sorgligt förhållande.
Mm, verkligen. Och det som blir så orättvist för Josephine är ju att hon, hela hennes existens, påminner ju Eugenia om någonting helt fruktansvärt som hon liksom har varit med om.
Ja, verkligen. Och det där med att hon fick höra att hon hade försökt kväva henne om en bebis.
Ja, det är ju en ganska onödig grej för den här Mrs. DeAngelo att berätta, kan man ju tycka.
Ja, verkligen.
Ett av de mest liksom uppseendeväckande vittnesmålen var dock av rättsläkaren som berättar att obduktionen visat att Annie antagligen dött av branden.
Mm.
Alltså inte skallskadan. Nej. Utan var vid liv när hon liksom har tänts på. Och det trodde man ju även innan man visste att det var mord. Just liksom. Det. Men man trodde ju då att det var någon som hade ramlat och var full och allt vad det nu var.
Ja. Att hon hade fattat eld för att hon hade ramlat i närheten av en eld eller någonting sånt.
Mm, precis. Mm. Men det man liksom inte kan avgöra är om hon liksom hade varit medveten eller inte.
Nej.
Ja. Han avslutade sitt vittnesmål med citat:
"Small cracks to the skull were likely a result of fire, but the more substantial one could have been evidence of violence."
Mm.
Alltså på svenska, små sprickor i skallen som troligen liksom är resultat av eld, men det fanns även större skador som kan vara bevis på våld.
Mm.
Mm. I slutet av häktningsförhandlingen så blir Eugenia nekad borgen och själva rättegången drar igång samma år, i oktober 1920. Domaren, Mr. Gale, får kritik i en tidning i Sydney för att under häktningsförhandlingen personligen ha eskorterat in så här skådespelare och typ andra kändisar i rättssalen och dessutom liksom gett dem extra bra platser.
Varför då? Varför?
Ja, men det är ju bara för det är så extremt ett sånt spännande fall liksom.
Ja.
Och samma beteende fortsätter liksom under rättegången.
Ja. Det var så att de fick lite VIP-platser.
Ja, de får VIP-platser. Ja.
Längst fram.
Mm. Längst fram. Och för att folk är ju så fascinerade av det här.
Ja.
Under hela rättegången så blir Eugenia nämligen behandlad liksom mer eller mindre som en så här circus freak show.
Mm.
Hon hölls i en bur så att offentligheten typ kunde titta på henne. Och de petade på henne så här genom gallret med så här pinnar, paraplyer eller liksom vad helst de kunde hitta.
Men gud, vad sjukt.
Ja, det är fruktansvärt.
Och det var inte att hon hölls i en bur för att hon var farlig förstås. Det var ju liksom bara för att hon... Gud, vad sjukt.
Mm. Åklagaren sjunger samma visa som under häktningsförhandlingen, men säger att det var saker i den åtalades och den avlidnes relation som åklagaren liksom inte ville berätta.
Mm.
Då det citat:
"There were some matters to which he did not care to refer to in the presence of women."
Ja, kanske det som fanns i lådan till exempel.
Ja, men det som fanns i lådan. Ja. För på svenska är det alltså att han ville liksom inte berätta saker, för det var inte passande.
Nej.
Att göra det i närheten av kvinnor. Han blir dock tillrättavisad av domare Sir William Cullen med argumentet att om kvinnor då självmant har tagit sig till en brottmålsdomstol så ska man inte behöva ta hänsyn till dem.
Nej.
Då presenterar åklagaren den dildo, precis som du trodde.
Mm.
Man liksom har hittat i Eugenias och Lizzys hem i Stanmore. Detta som bevisning då att Eugenia, citat, "was so practical in deceit." Som lyckats övertyga två kvinnor i åratal att hon var en man.
Mm.
Hur ska man översätta det?
Alltså, vadå praktisk i sitt...
Det måste ju vara att hon... Eller att hon har ansträngt sig så mycket att lura folk.
Ja, genomtänkt och...
Ja.
Ja, ansträngt så mycket, ja.
Och att det då skulle vara någon slags bevisning för att hon skulle ha kunnat mördat någon.
Ja, varför inte tänka så?
Mm. Men bevisningen från vittnen stöttade liksom inte alltid åklagarsidan. På väg till jobbet hade en David Lowe sett en kvinna med en resväska som betedde sig i citat "half-witted way" och som försvann in i busksnåret 200 meter från där den brända kroppen senare hittades. Mm. Alltså, den här kvinnan då, hon ska ha betett sig så här halvgalet, gissar jag. Half-witted.
Ja.
Polisinspektör Mace var en av dem som från första början föreslagit att kroppen kan ha varit en kvinna som liksom av en olycka tänt på sig själv.
Mm.
Vittnar också och berättar om den teorin då.
Ja.
Och Eugenia själv påstår sig vara icke-skyldig. Men juryn tar bara 2 timmar på sig innan de kommer med sitt utlåtande. Eugenia Falleni blir funnen skyldig och dömd till döden.
Mm.
Och när hon blir tillfrågad om hon har liksom någonting att säga, så rådfrågar Eugenia med sin försvarsadvokat innan hon svarar.
I have been 3 months in Long Bay jail. I am near to a nervous breakdown. I am not guilty, Your Honor. I know nothing whatsoever of this charge. It is only through false evidence that I have been convicted.
Mm.
Alltså, jag har nu varit i Long Bay jail i 3 månader. Jag är nära ett nervsammanbrott. Jag är inte skyldig, Ers nåd. Jag vet inget alls om det här åtalet. Det är bara falsk bevisning som gjort att jag har blivit dömd.
Mm.
Mm. Och det här håller hon alltså fast vid, och i mitten av oktober så överklagar Eugenia sin dom med följande underlag.
That the jury's verdict was against evidence, that the evidence tendered by the Crown was weak and merely circumstantial, that the case against the accused set up by the Crown was destroyed by the evidence of the Crown's medical witnesses, that the identification of the appellant with some person alleged by the Crown to have been seen in the neighborhood of the place where a charred body was found was unsatisfactory, and that owing to nervous prostration at the trial, the appellant was physically unable to make a statement of facts which would have answered the circumstantial evidence.
Alltså att liksom den dom som juryn kommit fram till inte var i linje med bevisningen. Att bevisen åklagaren var liksom dels svag, och att det bara var indiciebevisning, och typ att det var på grund av liksom, på grund av att Eugenia liksom hade fått ett nervsammanbrott vid rättegången, så hade hon liksom inte kunnat tala för sin sak riktigt.
Ja, jag förstår.
Vilket liksom annars hade kunnat förklara den här indiciebevisningen. The Court of Criminal Appeal avfärdade dock den här överklagan, då de ansåg att den ursprungliga juryn, citat,
came to the conclusion that the accused was the person who had brought about the death of the woman, no matter by what means, it was justified in finding a verdict of guilty.
Kom till slutsatsen att den anklagade var den person som hade mördat kvinnan, oavsett liksom vilken anledning, så var domen berättigad.
Okay.
Men Eugenia var ju dock trots allt kvinna. Och att döma kvinnor till döden var väldigt ovanligt. Och därför så omvandlas straffet istället till livstidsfängelse. Och vänner till Eugenia och reformarbetare begär vid ett flertal tillfällen att hon ska släppas fri. Och i februari 1931 så beviljar Minister for Justice, alltså justitieminister, Joe Lamaro, Eugenia sin frihet efter ett påstått timmeslångt möte med henne.
Mm.
Anledningen till detta förklarades vara att Eugenia nu är närmare 60 år gammal och av, citat, icke-robust hälsa.
Mm, okej. Okay. Vad sa du, 1931? Så hon har suttit in ungefär 10 år?
Mm, hon har suttit in ungefär 10 år.
Ja.
Och hon lämnar alltså Long Bay Prison och körs med en bil mot liksom en okänd destination.
Mm.
Frågor väcks igen i media om fallet. Speciellt då det liksom inte med all säkerhet kunde fastställas att kroppen faktiskt var Annie.
Nej. Mm.
Hon kan ju kanske ha åkt iväg med en rörmokare.
Ja, mm.
Fast nu har ju faktiskt, Eugenia sa ju faktiskt att de hade varit och hon hade ramlat och slagit i huvudet och sådär.
Ja, och visst var det så att både skon och smyckena identifierades av hennes syster.
Syster, precis. Ja. Men det var ju också oklarheterna med skallfrakturen, brandskadorna och bristen på absolut bevis för att det var just Eugenia som liksom hade tagit livet av den här kvinnan.
Mm.
Vem det nu än var.
Ja.
När inspektör Stuart Robson, och det är ju han som lilla Harry och moster Lilly gick och pratade med inledningsvis.
Mm.
Mm. Han höll tal i april 1935 i samband med att han tar på sig rollen som officer in charge of the Broken Hill Police District.
Mm.
Jag har inte översatt det, men, nej, han får väl en ny fin roll, eller tjänst.
Ja.
så minns han sin inblandning i fallet Eugenia Falleni och säger, citat, så här.
I was also responsible for the arrest of Eugenia Falleni, the famous man-woman. She was the child of an Italian skipper and he dressed her in male clothes and she worked as a cabin boy. She kept to male attire, and her exploits are well known. She was convicted for the murder of her wife, and was sentenced to life imprisonment. I arrested her when she was working as a man, breaking down rum in a Sydney hotel cellar. That was 3 years after the murder. I thought I had arrested a man, and it was not until she declined to undress that I thought there was something wrong. A doctor made the discovery. She was subsequently released and has completely disappeared.
Och på svenska så säger han alltså, jag var också ansvarig för gripandet av Eugenia Falleni, den kända mankvinnan. Hon var barn till en italiensk skeppare och han klädde henne i manskläder och hon jobbade som skeppsgosse. Hon fortsatte klä sig manligt och det hon gjorde var välkänt. Hon dömdes för mordet på sin, inom citationstecken, fru och dömdes till livstidsfängelse. Jag grep henne när hon arbetade som man och drack rom i en hotellkällare i Sydney. Det var 3 år efter mordet. Jag trodde att jag gripit en man och det var inte förrän hon vägrade att klä av sig att jag förstod att det var något fel. En läkare gjorde upptäckten. Hon släpptes därefter och är helt försvunnen.
Mm.
Slutcitat.
Ja.
Så Eugenia försvann alltså när hon blev släppt från fängelsen.
Ja.
För det hon gör är att hon tar sig ytterligare en identitet.
Ja.
Hon kallar sig för Mrs. Jean Ford.
Okej, en kvinna den här gången.
Ja.
Mm.
Och blir innehavare till ett pensionat i Paddington i Sydney.
Mm.
Och den 9 juni 1938 så korsar Eugenia vägen och blir påkörd av en bil.
Oj.
Mm. Och hon dör av sina skador dagen därpå på Sydney Hospital.
Åh nej, då kan hon inte varit frisläppt så himla länge heller.
Nej, hon har varit ute, hon blev frisläppt 1931, så hon har varit ute i 7 år då.
Ja, i och för sig, ja, det är ett tag.
Hon blir identifierad via sina fingeravtryck som liksom fanns i brottsregistret.
Ja, just det.
Och de 100 australiensiska pund som hon hade på sig, vilket var liksom var den summa som hon precis hade sålt pensionatet för.
Mm.
Precis innan bilolyckan.
Mm. Ja.
Och en utredning kommer fram till att det var just en olycka.
Ja.
Och Eugenia blev alltså 63 år gammal.
Mm.
Och hon hade då varit i frihet i 7 år.
Mm.
Eugenias begravning annonseras under hennes slutgiltiga namn. Och hon blir begravd i The Church of England-sektionen på Rockwood Cemetery. Vilket alltså är samma kyrkogård som hennes första fru och eventuella mordoffer Annie Burkett är begravd.
Mm.
Och det var historien om när Harry mötte Annie.
Så otroligt spännande och fruktansvärt och allting på en gång.
Anade du att twisten?
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Otroligt spännande och också det här med att det var 1920, alltså det är så länge sedan.
Mm.
Hur liksom fördomsfullt det var och...
Mm.
Ja, ett otroligt fall.
Mm, jag tänker så här att känner man inte till det här fallet så blir man nog väldigt överraskad. Och då är det ju en jätteroligt, eller rolig, men en intressant twist.
Ja.
Men känner man till det så är det ju så här, det är ju inte ett jättespännande fall annars, liksom kanske.
Nej,
det är ju twisten som gör det nästan.
Jo, men samtidigt så har ju du berättat det på ditt sätt.
Mm.
Så det är ju...
Absolut. Ja. Men jag tänker också, det råder ju tydligen liksom vissa oklarheter kring... Om hon faktiskt mördade Annie. Vad tror du?
Jag tycker det känns så. Men
det gör ju jag också.
Det är svårt att veta.
Jo.
Men
kommer vi nog aldrig få veta heller.
Nej, och det var i alla fall... Annie visste ju för mycket.
Mm.
För mycket för Harrys bästa. Liksom. Mm. Men det kan ju ha varit så olika.
Mm.
Vet man inte. Men en sak jag funderar på. Det är när hon dog så här på slutet.
Mm.
Har precis sålt pensionatet.
Mm.
Kan det varit ett självmord?
Kan det vara?
Eller var det ett mord? Eller var det en olycka?
Alltså mord kanske jag inte tror på.
Nej.
Men jag har ju också tänkt en tanke just där med att hon har sålt pensionatet och liksom på något vis kanske avslutar sina affärer på något vänster.
Ja.
Mm. Nej, jag vet inte du.
Nej.
Men det var så första avsnittet i den här julkalendern.
Ja,
känns det bra?
Det känns, och tack snälla Sofia.
Ja, men tack själv. Jag känner lite att axlarna har fallit ner en decimeter. Var uppe vid öronen innan liksom.
Men det var en jättebra början.
Mm, vad roligt.
Det är superbra.
Och det hoppas jag att fler tycker också.
Det hoppas jag också.
Men gå in som sagt på Instagram och kolla upp 24 brott till jul. För där lägger vi upp de här bilderna som jag nu har visat för Jenny.
Ja, och de här var jätte... Alltså de kompletterade ju det här fallet jätteväl.
Ja, man vill ju se den här kvinnan som ser ut som en man.
Verkligen.
Ja, men jag tycker vi säger hej då så ses vi imorgon.
Det gör vi. Ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.